Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
God morgon.
Hej där.
Hej. Sovit bra?
Ja, det har jag faktiskt gjort. Mm. Du då?
Jo, jag sovit bra. Vi sov borta i förrgår. Och då var sängen mjukare än vanligt. Då hade jag ont i ryggen. Nu har jag inte det.
Nej. Men. Det är viktigt sånt där.
Ja, det var i alla fall märks det. Mm. Mm. Jag vet inte hur viktigt det är. Det går ju över.
Det går över. Någonting som inte går över, det är en viss typ av nyheter som alltid dyker upp. Och som har denna vecka tröttat ut med något oerhört. Kris i vården, brist på personal. Nu, alltså, nu har vi ingen så här, coronapandemi eller sådana inläggningar. Och ändå blir det en nyhet i P1 att det är en ny skandal. Att man vet, folk kan inte få vård och så vidare. Men så, hur länge ska vi hålla på med det här? Är det ingen som kan lösa problemen med vården? Nu är det ju inget speciellt. Vi har inte influensa. Vi har liksom ingenting särskilt som rullar. Mm. Och ändå är det en nyhet att ja, jag vet inte.
Det är semestrar.
Det är det varje år faktiskt.
Ja, jag vet. Jag
och sen en annan sån här kommer nu terminstarten. Det är brist på studentbostäder. Men snälla någon, det har det liksom alltid varit. Det kan inte vara en nyhet.
Nej.
Varför höga krav?
Ja, alltså, det är ju en nyhet. Men det borde ju inte vara det. Det är väl klart att det är en nyhet för att det är sant. Men det borde ju inte vara förstås.
Nej.
Men det här med studentbostäder. Alltså jag har ingen aning. Vården har snart gett upp med. Alltså den kommer aldrig att funka i landet. Det är någonting som är grundläggande fel. Och det kommer säkert bara bli värre. Eftersom det verkar helt hopplöst att jobba i vården. Så vill ingen göra det. Så kommer det bara bli ännu värre. Men det här med studentbostäder. Alltså dels handlar det ju om att så många ska högskoleutbildas, vilket i sig är någonting som man skulle kunna prata en del om, om det är så bra. Men sen handlar det väl också om att förr i tiden så kunde man ju hyra in sig i rum hos gamla änkor och sånt där. Jag vet inte, det kanske inte går längre. Allting är Airbnb-at vid det här laget. Jag vet inte.
Mm, ja, nej. Det, jag vet inte faktiskt. Och vad är det som gör det så helt omöjligt för olika kommuner att bygga studentbostäder? Och, jag vet inte.
Nej, och det borde vara ganska lätt att förutse behovet, tycker man. Det borde inte komma som en total överraskning i varje fall. Men det kanske inte lönar sig att bygga studentbostäder. De har ingen pluring. De kan inte betala för sig. Och så är det för dyrt att bygga och det blir ingenting. Så kan det vara.
Så kan det vara.
Vi bara spekulerar.
Det är den där känslan man har, att hur många år till av sitt liv ska man höra den här nyheten?
Resten av ditt liv skulle jag, är min gissning.
Tack, det känns genast mycket bättre.
Ja, nej, men det är väl sådär. Jag tror att det där är någon sån där grej som alla som blir äldre har varit med om i alla tider. Att man känner att man har hört allt förut.
Mm.
Det är nog så.
Mm.
Och sen har man ett hela stora segment av samhället som är yngre som ska upptäcka allting för första gången.
Ja,
ja.
Och det är otroligt utmattande.
Ja, fast man får vänja sig. Man får hitta ett sätt att hantera det på. Annars blir det ju bara, man gör sig bara själv utmattad. Man kan inte kräva att alla ska ha samma erfarenhet som man själv har. Det funkar ju inte. Man får hitta en annan lösning.
Mm.
Du får kanske slavradion eller...
Ja, men det gillar ju inte du. Om jag stänger av radion, då kommer du tycka att det känns konstigt.
Ja, det är sant. Nej, vi får hitta någon annan. Du får låta bli att lyssna helt enkelt. Tror jag.
Mm, stänga öronen.
Stänga öronen, det får jag.
Mm.
Ja, jag vet inte. Jag såg att den senaste opinionsmätningen var väl SIFO i svenskan. Så nu drar Magdalena Andersson och hennes lag, eller hur man uttrycker sånt här för nu för tiden.
Team heter det.
Team heter det. Drar dem ifrån.
Mm.
Och det tror jag är, det är ganska väntat. Det.
Socialdemokraterna är ju bra i valrörelser.
Ja, och de är bra att mobilisera. Alltså det som händer nu tydligen är ju kanske inte att folk byter parti så mycket som att det kommer in väljare från soffan som har legat där och vilat sig.
Mm.
Och de kommer till sossarna i stor utsträckning.
Ja.
Och nu kör ju dessutom sossarna stent på att försöka skämma ut liberalerna. De har en, kanske, nu känner vi att de kan fortfarande ha en liten chans att försöka putta ut liberalerna ur riksdagen.
Vad är det senaste trixet då?
Ja, de, har, alltså det är ju, de kör ju stenhårt på det här sverigedemokratiska spåret. Så att alla de här regeringens torpeder, Morgan Johansson och Strandhäll, de här som alltid beter sig som gatuslagsmotkämpar på internet.
Twitterati.
De är i full gång och så alla de här fulgrejerna är mobiliserade. Och på något sätt känns det som den här kampanjen som fanns på motsatt sida försöka hålla Miljöpartiet ute. Den verkar liksom ha lagt sig. Det verkar som alla accepterat om de kommer in i det här laget.
Mm.
Så att vi får se. Det vore ju ganska snopet för Liberalerna om de inte kom in till slut i varje fall.
Ja. Men har de tappat något?
Nej, jag tror inte det.
Nej, men det är intressant med de där underliggande överenskommelserna.
Mm.
Typ att nej, men Miljöpartiet är inne i det och bråkar om dem. Mm. De kommer att vara kvar. Vad är det som händer? Och var händer det? Och varför händer det samtidigt? Varför? Det där tycker jag är lustigt.
Men all sån här politisk kommunikation, när det är kampanjläge, är ju som en slags... det är något som en slags djur. Det rör sig liksom... kollektivt på ett sätt som är... Det är en flockrörelse. Mm. De här bilderna man ser på starar, du vet. De här jättestora flockarna av starar som flyger och byter riktning väldigt hastigt i luften. Mm. Lite grann så känns det. Att det, liksom är, det är en organism och ändå inte. Liksom, där alla på något sätt rör sig på ett tydligt mönster, samma mönster.
De gör det, men jag har också en känsla av att även politiker i den här valen är lite uttröttade på alltihopa. Det känns som att det inte riktigt...
Alltså jag har också den känslan. Men jag har lite svårt att bestämma mig för om det är någonting som jag projicerar på dem. Så att jag känner det själv. Men jag tror att det kan vara lite grann så också. Det kan nog vara lite grann så. Det tror jag i sådana fall beror lite grann på att alla vet att om man nu vinner, vad gör man då? Alltså, det kommer
det är inte
bli...
så kul.
Det är liksom inte så där så att man kommer ha någon triumfvagn direkt när man har vunnit. Utan dels ska man få ihop en regering och sen så kommer ju alla problem att komma slag i slag. Jag menar, nu pratar vi om el till exempel i vinter. Det kommer ju bli rätt hopplöst.
Ja.
Antagligen. Det kommer bli vansinnigt dyrt och kanske elbrist till och med. Och sen så kommer det att skapa en massa spänningar i EU. Det är väl det Putin sitter och väntar på. Liksom.
Ja, och sen är det NATO. Mm. Hur ska man hantera det på ett proffsigt sätt, om man får uttrycka sig så?
Mm.
Det är inte så mycket roligt i köttgrytorna.
Nej, och sen så, så pratar vi om nyheterna du börjar med, vården och allt det. Ja, just det. Och det är som det alltid är.
Mm. Och sen också, nu har vi ju liksom brottsligheten.
Mm. Mm.
Folk skjuter vilt i köpcentrum i Malmö. Jag menar, det är ju liksom...
Folk och folk.
Så. Ja, folk, men en människa har gjort det.
Mm. Ja.
Ja.
Men den där gängstridigheten, det där vet vi ju liksom, att det där kommer att ta lång tid att komma åt. Och jag tror inte att det är liksom ingen raketforskning. Det finns ju länder som har klarat av det här, som till exempel Danmark har varit rätt duktiga på det. Så att det är ju bara att man får titta på vad andra gjort och sen får man göra så. Men det kommer ju ta ett tag.
Mm.
Så är det ju.
Du skrev väl någon artikel i Fokus om vem som skulle få ha nöjet att förlora val?
Gjorde jag?
Förlorade valet.
Kanske skrev någon blogg om det där. Men det, jo, nej, precis. Det, jag vet inte. Det, egentligen det här, vinnaren kommer att vara den som förlorar. Ja. Mm. Lite grann så. För det är bättre att vara i opposition nu när det blir lågkonjunktur också. Mm. Men det, ja, vi får se. Det är ju ändå så, politiken går ju ändå ut på att man ska ju vinna. Det är liksom det som är meningen med partipolitiken.
Ja.
På något sätt.
Ja, folk förlorar sin försörjning om man förlorar. Ja. Ja, men det, allt det där gör att man gärna vänder sig lite mer mot kulturen.
Mm.
Tycker jag.
Mm.
Och någonting som har gjort mig glad den här veckan, eller glad, ja, glad, varm om hjärtat lite grann, det är att
kläderna.
Att Kristallen-nomineringarna innehåller i kategorin bästa dokumentär.
Ja.
En nominering av filmen om Björn Andresen.
Ja, just det.
Den gick på SVT. Ja. Och jag tycker The Most Beautiful Boy in the World. Jag tycker det var fantastiskt gripande. Och välgjort.
Ja.
Och
den var riktigt bra faktiskt.
Öde som man verkligen greps av.
Det är också svårt att göra en sån där dokumentär utan att det blir sliskigt eller liksom spekulativt. Men jag tycker det blev väldigt bra.
Ja, det handlar ju om att han...
Vem var det som gjorde det?
Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg.
Nej, det borde vi ha vetat.
Men den, han blir ju utsatt för övergrepp som väldigt ung.
Mm.
När han som en otroligt vacker pojke är med i en Visconti-film.
Ja,
ingen lyckas skydda honom faktiskt. Och det är ju en otrolig tragedi som han har hanterat hela sitt liv.
Ja, och det är ju, alltså dels är det ju, ser ju ett väldigt rörande porträtt av hans mamma som ju tar livet av sig
enkelt.
Men också av hans mormor som då är den som sätter liksom en hand i ryggen på honom och trycker fram och vill till varje pris att han ska bli kändis.
Mm.
Det finns mycket i det där som är, det var Kristina Lindström och Christian Petri som
just
det. Det finns ju mycket i det där som känns alltså kanske det är därför också som det inte blev slaskigt och sådär. Att det finns mycket där som känns allmängiltigt. Alltså det finns, man kan känna igen delar av det där från saker som har hänt i ens egen närhet och så. Liksom man känner igen de här personlighetstyperna, man känner igen den här typen av tryck.
Det är så otroligt svårt att göra det här utan att utsätta Björn Andreasen för ännu ett övergrepp.
Ja, det är sant.
Och det är det som de lyckas så bra med, tycker jag.
Ja, det är sant.
Ja, du...
Jaha, och sen när det är ut till några kristallen då? Är det nu på höstkanten eller när?
Första november i Cirkus.
Första november, okej.
I Stockholm.
Right. Mm. Jag kommer nog inte vara där.
Inte jag heller.
Nej. Vi blir aldrig bjuden på någonting.
Nej. Men du, vi har ju sett en otroligt fin utställning också.
Mm.
En fotoutställning här nere i Skåne på galleri Thomas Wallner.
Just det.
Av fotografen Eva Claesson som är så märkligt okänd i Sverige.
Mm.
Hon lever fortfarande. Född 47. Och finns representerad på en massa olika museer. Bland annat Moderna i Stockholm.
Mm.
Men hon debuterade ju på 70-talet. Och sen försvann hon ganska mycket.
Ja.
Men hon var väldigt... långt fram i att fotografera sig själv med hjälp av en sån här självutlösare och närbilder av sin kropp och närbilder av sitt ansikte i svartvitt. Otroligt.
Hon blev ju otroligt het i Paris. Hon var liksom en av få svenska konstnärer som riktigt gick hem i Paris liksom.
Ja.
Det är rätt stort gjort. Vi har en av hennes bilder som vi köpte på en utställning i Stockholm. Det är ett sånt här självporträtt. Det är väldigt fint ljusat, svartvitt. Allting är väl svartvitt i stort sett av det som hon gjorde då. I alla fall. Nu gör hon lite mer färggrejer har vi sett. Men det som är roligt med den där också är att jag tänker på när jag såg den. Det första jag tänkte på nästan var omslagen på... Jag brukade läsa mycket såna här tidningar om pop och rock and roll, liksom New Musical Express och sånt där.
Mm.
Och i Sverige fanns ju tidningen Schlager.
Mm.
Och den plöjde jag igenom på 80-talet. Liksom. Och då såg ut ofta omslag för Schlager såg ut så där.
Mm.
För då hade den där estetiken drygt 10 år senare hade liksom satt sig. Då var den liksom modern. Men hon var ju långt före sin tid.
Ja, de skrev ju om henne i fransk press, Figaro och sådär, att hon var den enda fotograf som hade lyckats fördjupa fotografiet på ett fantastiskt sätt. Och sen verkar hon vara en väldigt intressant person. Tidningen Vi hade en...
Ja, just det.
Inte intervju, för att hon vill egentligen inte bli intervjuad. Utan det är någon sorts porträtt, kan man säga, av henne. Och verkar mycket speciell och mycket intressant person. Som går sina egna vägar och... bor delvis i Borås och delvis i Uganda.
Ja, det är en intressant kombination. Uganda-Borås. Mm. Nej, jag har inte läst den. Jag ska göra det. Du pratade om det när du läste den, kommer ihåg. Men det var en jättefin utställning. Det var väldigt fint hängd. När Gary Thomas Wallner, det ligger i Simris. Alltså inte i Simrishamn, utan i Simris. Den lilla byn som... Och det där, det var kul att se det så välskyltat. För att de är ganska starka, de här fotografierna. Alltså, inte i den meningen att de är chockerande på något sätt. Men när de tar de här närbilderna på... det kan vara på sin egen hand eller på en ultranärbild på ansiktet när hon drar handen över läpparna eller någonting sånt där. Mm. Alltså, det blir väldigt starka uttryck i bilderna. Så att de riskerar ju att störa ut varandra. Alltså det är ganska svårt att hänga de här bilderna om man har ett flertal. Liksom. Det är inte så lätt. Men jag tyckte det var väldigt bra gjort. Jag tycker att det funkade riktigt bra.
Du var väldigt, väldigt... Den är också gripande faktiskt. Ja. Det är någonting med det där med...
Jag verkar lite blödig idag tycker jag. Ja, gripen av allt.
Ja, under veckan som gick.
Ja.
Apropå det.
Ja.
En gripande text igår.
Okay.
Det är temat för den här podden.
Ja.
Men jag tyckte det var så fantastiskt bland alla de här nyheterna som man har hört 127 gånger, som inte är då nyheter längre. Så en text av Per Westberg, en krönika om Sensommar vid Seine heter den. Och det handlar om bland annat en tiggare, en man som dör på trottoaren.
I nutid.
Ja, nutid. Och sen säger Per Westberg bara i förbifarten att han har minnen av Paris sedan 72 år tillbaka. Och det tycker jag, det är en dyr grip. Att tänka sig att någon har varit på denna plats sedan 72 år tillbaka. Återkommande. Det är fantastiskt.
Det är, alltså, det finns, ibland öppnar sig sådana där, nu när du säger det här så kommer jag på att vad jag läste idag. Alltså, ibland öppnar sig sådana där perspektiv som är vad ska man säga, det konventionella sättet att kalla det svindlande, och det kanske man vill försöka undvika, det låter som en klyscha. Men det blir verkligen så att man studsar till. I svenskan idag så var det en dödsruna över en kvinna som hade blivit 104 år gammal som heter Ulrika Dyrsen de Kugler. Och hon svenska, träffade en rumänsk diplomat när hon var mycket ung. Det här måste ha varit liksom under kriget. De fanns i Berlin, i Bratislava, i Bern och Köpenhamn under kriget. Och sen efter kriget så... kom de tillbaka till Rumänien, men det var ju inte så kul där med kommunistregimen. Så de bestämde sig för att emigrera till Peru, och det gjorde de. De kom som flyktingar till Lima 1948 och sen blev kvar där. Och hon har alltså levt där i samma hus i Lima sen dess, fram till nu då i sommar när hon dog. Helt otrolig berättelse. Och ibland är det ju verkligen fascinerande när man läser de här dödsrunorna. Alltså vilka liv det finns. Helt fantastiska berättelser. Och att ens liksom... jag trodde nästan inte att det fanns några kvar som kunde vittna om hur det var att leva i Berlin under kriget. Jag menar, vi kände ju Sverker Åström lite grann. Och han hade ju en förmåga att alltid vara på ställen där det hände. Han lär ju ha varit på Stonewall till exempel. Den här berömda räden mot gaybaren Stonewall. Och sprungit därifrån barfota för att han hade bråttom och inte bli haffad och sådär. Men han var ju också i Moskva när Hitler var som närmast Moskva. Mm. Och hade suttit i väntrummet när han hade guidat någon svensk minister som skulle träffa Stalin eller något sånt där.
Och hört Stalin prata.
Och hört Stalin prata. Och samtidigt, det är, helt, det är såna här otroliga perspektiv som öppnar sig när man hör sånt. Mm. Alltså. Och det är lite grann det som jag tänker nu. Liksom, att nu är vi kanske inne i en sån här tid igen där folk kommer om 50-60 år säger att vet att han var med och såg det där.
Mm.
För att nu är det ju liksom den stora oredan här igen på något sätt. Och nu händer verkligen grejer som om vi tar oss igenom det folk kommer att prata om som stora grejer antagligen om 50 år. Mm.
Ja, det är ju Ukraina och...
Ja, och så Trump i USA. Vad händer Trump i USA? USA är på väg att falla isär på riktigt, tror jag. Mm. Och liksom... Det händer jättestora, alltså Kina är på väg upp och liksom det händer enorma stora förändringar som kommer att liksom sätta stora
märken. Man får ju känsla att man inte ska sitta i sitt hus och bara tänka på saker. Man borde...
Nej, jag vet inte. Jag känner ingen sån här handlingsbehov. Det kan jag inte säga att jag gör. Jag tycker det är snarare tvärtom. Jag är lite hobbit liksom. När det börjar storma ute i världen så... Jag
inte... Drar du på dig luvan och kryper ner i soffan?
Ja, hellre det. Jag är inte den som ger mig ut och... För att göra mig av med ringen direkt i något läbbigt Mordor eller något sådär. Det känner jag inte riktigt i min grej. Men man kanske får lov. Det är ju inte alltid man har valt. Min kulturvecka har bestått i att jag fortsätter att läsa Menen på spaning.
Mm.
Och jag är på sluttampen på del 2 nu. Och jag är fortfarande mycket nöjd. Jag tycker det är väldigt bra.
Jag tycker det här var lite otippat. Jag trodde faktiskt inte att du skulle kunna ge dig rakt in i en...
Nej, men det trodde inte jag.
Fransk klassiker.
Men det trodde inte jag riktigt heller. Men alltså jag ska bara säga några ord om varför jag började med den här. Och det är helt enkelt så att jag... Det finns ju en engelsk romansvit som heter Dance to the Music of Time. Som är skriven av Anthony Powell.
Mm.
Det stavas Powell, men det uttalas Powell. Och den har jag ju älskat. Liksom. Den läste jag kanske för första gången för 10 år sedan. Och sånt där. Och de där 12 romanerna har jag nog läst 3 eller 4 gånger. Och jag har dessutom haft en oavkortad som ljudbok. Sen har jag gått och klippt gräs och har lyssnat på den. Jag älskar den där. Det är en fantastisk historia som börjar ungefär i första världskrigets utbrott. Och sen så fortsätter fram till mitten på 70-talet. Och det är liksom ett helt persongalleri som åldras, dör, får krämpor, gifter sig, skiljer sig. Allt det där. Det är en fantastisk sån här berättelse. Och han skrev den här pallen. Han började skriva den efter kriget, efter andra världskriget. Och höll på liksom från 48 eller vad det var till 74-75. Så han visste själv inte vad som skulle hända i den här romansviten.
Mm.
Och den där älskar jag, tycker jag mycket om. Och den där naturligtvis har ju beskrivits lite grann som en engelsk prost. Då, liksom. Det roliga är att om man inte har allt för många författare på P så hamnar precis bredvid varandra på hyllan. Först kom Paul och sen Proust. Men då kände jag liksom, det var det jag kände nu, som att det är ju löjligt att ha läst den engelska Proust liksom så många gånger och inte ha läst originalet.
Det måste man ju
faktiskt göra någonting åt. Och det här är ju en helt annan bok. Alltså tonfallet här är helt annat. Och i Proust menar jag. Och det är ju en annan tidsålder och sådär. Men det finns väldigt stora likheter. Alltså mycket handlar ju just om det här sociala spelet. Om vad man får och inte får göra. Om spänningar mellan klasser. Mellan hur man uttrycker vissa saker. Vad man kan och inte kan göra. Hur man skapar allianser. Alltså den här typen av... Det är väldigt intressant. Och det är liksom intrikat och spännande. Och sen är det ju det här som jag tror jag nämnde när vi pratade om det senast. Han är så jävla rolig, Proust. Han är skitkul. Alltså, han smyger in... Och det är en väldigt subtil humor. Så här. Det är ju inte liksom någon... Det är inte någon... Det är inte direkt någon...
Buskis,
kan man få. Nej, inte direkt. Men det är jävligt roligt, alltså. Det är riktigt kul. Så jag ser fram emot del 3 snart.
Mm. Härligt.
Ja.
Då får det bli så.
Ja, jag ska sätta punkt där, tycker du?
Gör det.
Ja, det får vara bra för idag. Mm. Hej då.
Hej.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.